kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över apostlagärningarna och vi har kommit till del 29. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19.
Då så ska ni slå upp era biblar. Apostlagärningarna håller vi på med. Som ni kanske har begripit vid det här laget. Kapitel 9. Nu är jag lite osäker där, men jag tror vi... Det flöt ihop lite grann där på slutet. Jag tror vi får läsa från vers 26. Och det som har hänt här i det nionde kapitlet är att Saulus, som är på väg för att fängsla lärjungar i Damaskus, han möter nu den uppståndne Jesus. Han gör en omvändelse. Herren talar till honom i flera dagar. Och omedelbart efter att han har kommit in i staden och kommit till tro, blivit döpt, blivit fylld med en helig ande, så börjar han predika i Damaskus synagogor och i orterna runt omkring. Det har vi i vers 19 och 20. Och sen står det i vers 23, efter någon tid beslöt judarna att röja honom ur vägen. Och där får man ju inte direkt något intryck av att efter någon tid skulle vara 3 år. Men vi har gått på den linjen. Det är inte alldeles säkert att det är 3 år. Men det finns en hel del som talar för att det skulle vara 3 år. Därför att när man kommer ner till vers 26, så står det när han kom till Jerusalem. Och i vart fall när vi kommer så långt som till vers 26 och han kommer till Jerusalem, så menar åtminstone han själv att det har gått 3 år. För om man läser hans brev till Galaterna, alltså Galaterbrevets första kapitel, så står det att han efter sin omvändelse inte tog sig till Jerusalem, utan det skulle dröja 3 år innan han kom till Jerusalem. Här står det nu då att han kommer till Jerusalem, då ska det alltså ha gått 3 år. Och det är nog riktigt så långt. Sen kompliceras det här ytterligare och jag var inne på det, men fördjupade inte det. Jag tror inte jag ska göra det nu heller, därför att när vi kommer till slutet på 11:e kapitlet. Ja, ni kan titta bara på den slutet på 11:e kapitlet, så står det, den sista versen i 11:e kapitlet. Så står det att de kristna i Antiochia sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste, underförstått de äldste i Jerusalem. Och det skulle i sådana fall vara andra gången som Saulus är i Jerusalem. Och den tredje gången skulle sen vara i 15:e kapitlet, det som vi kallar för Jerusalemsmötet. Det är bara det att flera kommentatorer, de menar att när han skriver Galaterbrevet så är det ju uppenbart att han har varit på Jerusalemsmötet. Men då stämmer inte det. För då har han i sådana fall glömt bort att han var där med kollekten från Antiochia. Eller också har han glömt bort det här första stället efter 3 år. Men det kan man ju inte glömma bort. Och dessutom är det så att om Paulus skriver att det tog 3 år innan han kom till Jerusalem, och sedan 14 år innan han var där för andra gången, vilket alltså skulle vara den där kollektresan, skulle vara 14 år senare, då är det innan Jerusalemsmötet. Skriver han Galaterbrevet efter Jerusalemsmötet, då har han varit där 3 gånger. Så det finns någonting som inte stämmer, men vi kommer att se det tydligare när vi kommenterar 11:e kapitlet. Så vi behöver inte dra in allt det där som ligger framför oss redan här och nu. Så jag hoppar över det, eller rättare sagt, jag hoppar inte över utan jag skjuter på det till vi kommer till 11:30. Men vi konstaterar då, och då går vi alltså på Paulus egna uppgifter, att här har det nu gått 3 år. Och då ska vi se vad som händer. Vers 26 till och med 28 läser jag. När han, alltså efter 3 år, kom till Jerusalem, försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom, eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen och att Herren hade talat till honom och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Jag tror vi nöjer oss med det så länge. Det som vi ska konstatera här, det är att den där Barnabas i vers 27 som vi har läst om tidigare, för han var ju en av dem som hade sålt sina ägodelar på Cypern, kommit till Jerusalem där han hade sin kusin och sin moster, förmodligen Maria, och blivit en kristen. Och så hade han burit fram och lagt allt vid apostlarnas fötter. Han hette ju Levi egentligen, han var en levit från Cypern, men han fick namnet Barnabas utav apostlarna, som betyder tröstens son, för att han var en sån personlighet. Så att han var en stor tröstare och en stor uppmuntrare, för det var ordet betyder också. Så han fick det namnet. Så han är omtalad och han ingick i den närmsta kretsen där, i själva kärnan i den kristna församlingen. Nu när Saulus efter sin omvändelse söker sig ner till Jerusalem, så är de i Jerusalem rädda för honom. Man kan tycka att det är lite konstigt att de är rädda för honom när det har gått 3 år. Då borde de ha hört talas om hans predikogärning, även om han inte varit där nere. Eller också är det så att de hade hört talas om honom, men och att han var en kristen eller predikade i Jesu namn. Men eftersom de inte hade träffat honom, så var de i alla fall ängsliga för vad det var för en människa det här. De litade inte på honom. Det här talar ju också för att det faktiskt är första gången som han kommer till Jerusalem. Och alla är rädda för honom. Men då är Barnabas där. Barnabas som är dörröppnaren in till den kristna församlingen. Och Barnabas tar sig an Saulus i vers 27. Och för honom till apostlarna. När man jämför det här stället med Galaterbrevet, så skriver han att han, när han kom till Jerusalem 3 år senare, så mötte han bara Jakob och Petrus, Jakob och Johannes. Och då endast i 14 dagar. Här står det att han mötte apostlarna ungefär som om det var allihopa. Men får man lägga ihop de här två berättelserna och tolka det till det bästa, det tycker jag man kan göra, för att det finns ingen anledning att så att säga förvänta sig att det skulle vara exakt likadant, båda de här berättelserna i detalj, på så sätt som att det skulle vara samma källa. Tvärtom så är det ju två olika källor. Det här är ju Lukas som har skrivit det här, och det andra är Paulus. Och om de skiljer sig lite i detalj, så brukar forskarna säga att det är beviset för att det är två oberoende källor, där man inte har skrivit av varandra eller jämfört, så att säga. Men om man nu ändå jämför de här, så skulle man då kunna tänka sig att han ville komma till apostlarna och att Barnabas tog honom till apostlarna, men att mera specifikt så var det bara 3 utav de där apostlarna, om man får gå på Paulus egna uppgifter. Han skulle alltså inte där ha fått, åtminstone inte till en början, särskilt god kontakt med apostlarna. Men så står det här då, om man läser vidare i vers 27, att Barnabas gick i god för Saulus, och han berättade för apostlarna, och så nämns det 3 saker. Och det är de här 3 sakerna som nämns här som gör att man så småningom kommer att betrakta eller godta Saulus för en apostel. Det står nämligen för det första att han hade sett Herren. Han hade sett Herren med egna ögon, och det var ju ett kriterium för de här exklusiva apostlarna. De hade vandrat med Jesus, de här 12 lärjungarna. Nu försvann ju Judas Iskariot. Mattias kom in istället, men en del de menar att de skulle nog inte ha lottat in den där Mattias, de skulle ha tagit in Paulus istället. Men det spelar inte så stor roll. Jag tycker det är lika härligt att tänka att de lottade in Mattias, som fick in 12 apostlar, Israels 12 stammar, fullheten till Israel. Och sen kommer Paulus som den 13:e aposteln, som han kallas ibland, och han kallar sig själv då också för hedningarnas apostel. Så här bryts den här 12 gruppen mot den 13:e apostel. Saulus. Han hade sett Herren, det var ett kriterium. Och sen så det andra kriteriet som står där, det är att Herren hade talat till honom. Och det känner vi igen från Galaterbrevet och från Korintherbrevet också, tror jag, att Paulus säger att han hade inte fått sitt evangelium. Han hade inte kommit till tro därför att de som han förföljde hade överbevisat honom. Utan han kom till tro därför att Herren själv hade talat in i hans liv. Han hade inte bara sett en uppståndne, utan en uppståndne hade talat till honom. Och om man bara får påminna om det som jag sa förra gången, så finns det en hel del som talar för att Herren Jesus visade sig för Saulus under 3 dagar, 3 nätter, alltså 3 dygn. Och talade med honom hela tiden, gav honom en utförlig undervisning om evangelium. Och det tredje som Barnabas lyfte fram, det är att Saulus så frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus och runt omkring. Och om vi då får ta tillbaka det här tidsperspektivet, som vi går ju på den linjen nu, så hade han alltså predikat frimodigt i Damaskus och runt omkring i 3 års tid. Så han var ju inte någon obekant predikant. Det här är liksom en sån där sak som gör att det är lite svårt för exegeterna att tro att de i Jerusalem skulle vara så rädda för honom. Men som sagt, det är väl inte omöjligt. De hade ju aldrig träffat honom, som sagt. Men här står det i alla fall, och nu får vi läsa vidare då, vers 28 till och med 30. Sedan stannade Saulus hos dem. Och det här då, som Paulus själv säger, att det skulle varit 15 dagar. Och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna. Men de försökte röja honom ur vägen. Och när bröderna fick veta det, förde de honom ner till Caesarea och sände honom sedan till Tarsus. Och det kan man väl mycket väl tänka sig, ett 15 dagars perspektiv på de där verserna. Och han talade och diskuterade särskilt med de grekisktalande judarna, det vill säga de judar som Stefanus tillhörde. För Stefanus, den första martyren, han tillhörde ju den där gruppen av grekisktalande judar. Alltså diasporajudar som antingen hade flyttat in eller av någon annan anledning inte tillhörde den judisk-judiska, den hebreisk-judiska kretsen i Jerusalem. Utan som var, som sagt, invandrare på något sätt och som hade kommit till Jerusalem och bosatt sig där. Och som hade grekisk kultur i sig och som talade grekiska. Det var deras änkor som hade knorrat över matfördelningen där. Och som gjorde att de tillsatte de här som vi kallar för diakoner. Även om de inte var diakoner i vår mening. De var tjänare till apostlarna vid det tillfället. Och då valdes det ut 7 stycken. Och de 7 som valdes ut var alla grekisktalande judar. Lite grann kanske för att balansera upp deras missnöje. Men den gruppen som blev förföljd utav de judiska myndigheterna, utav de skriftlärde, utav stora rådet. Så att, och det var där som Saulus hade varit med och han hade gett sitt gillande till det här. Så han hade, de grekisktalande judarna hade ett ont öga till Saulus, och det kan man förstå. Och det finns tydligen kvar här i vers 28. Han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna. Och det här betyder ju inte att det var de kristna grekisktalande judarna. Utan det var ju grekisktalande. Det var ju församlingen, var ju både kristna och grekiskjudar och judar och så vidare. Det var ju liksom inte utkristalliserat riktigt klart. Fast vid det här laget så var det nog det. Och i alla fall, han vände sig till dem. Han bad säkert om ursäkt, Saulus. Bad om förlåtelse, och han talade, berättade vad som hade hänt. Och han predikade vad det innebär och så vidare. Men de tog inte emot honom. Slutet på vers 29. De försökte röja honom ur vägen. Och det var så illa uttänkt, så att säga. Så att bröderna blev oroliga för Saulus. Att de nu skulle hämnas på Saulus. Och de för ner honom till Caesarea vid havet. Och därifrån så sände de honom med båt förstås vidare till Tarsus. Så var det med hans första vistelse i Jerusalem. Sen har vi vers 31. Och den är lite speciell. Därför att det är som en sammanfattning. Ni kommer ihåg, och jag har gjort en ganska stor sak av det i andra kapitlet. Andra kapitlet, vers 42-47, när vi talar om 12 kännetecken. Det är ju ett summarium. Det finns tre sådana ganska utförliga summarier, sammanfattningar i apostlagärningarna. Andra kapitlet, fjärde kapitlet och femte kapitlet. Men så skulle man kunna säga att man kanske skulle kunna ta med den här versen också som ett summarium. Jag gjorde inte det. Men det skulle man kunna göra. Fast det är ju inget utförligt summarium. Men det är ju ändå ett summarium. Jag läser vers 31. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige andes tröst och förmaning. Och här finns då fem stycken kännetecken på den första kristna församlingen. Nu har jag faktiskt inte tänkt igenom eller jämfört med de där 12 kännetecknen vi hade första summaret, om de kan inkluderas där eller om det är någonting som läggs till här. Det kan ni ju fundera på själva i sådana fall. Men här nämns fem kännetecken. Det första är att församlingen hade lugn och ro, står det här. Jag tror det står fred i någon annan översättning. De hade frid, lugn och ro. Det andra är att de levde i Herrens fruktan, Guds fruktan. Det tredje är att den växte till, alltså numerären, antalet kristtrogna växte till. Och det fjärde är den helige andes tröst. Och det femte, den helige andes förmaning. Så det där skulle då i sådana fall vara kännetecken på det liv som finns i församlingen. Det är alltså inte fem aktiviteter som man håller på med, utan det är ett kännetecken på tillståndet i församlingen. Och de kännetecknen borde ju finnas hos oss också då, rent logiskt. Församlingen i Värnamo, ja, den är lugn och ro, det är så långt stämmer det kanske rätt så bra. Men sen vet jag inte, hoppas det stämmer fortsättningen också. Församlingen här förresten, ekklesia, står ju singularis. Det kan man ju tänka, lägga märke till. Det är alltså bara en församling. Det finns bara en kyrka, en församling. Så församlingen i hela Judeen, Galileen och Samarien, det är ju många församlingar, men det kallas bara för en församling. Många församlingar, jag vet inte hur många, men det kan säkert handla om hundratalet, skulle kunna tänka mig. Den församlingen blev nu uppbyggd, står det i mitt i versen. Oikodomeo. Oikodomeo, uppbyggd. Ni kommer ihåg ordet oikos på grekiska. Oikos som översätts med hus, hem eller hushåll. Och det är hus, hem eller hushåll både i bokstavlig och i bildlig mening. Det är därför ordet förekommer 1800 gånger i Bibeln. Och när jag upptäckte det ordet första gången och skulle ta reda på hur ofta talas det om hemmet. Och slog upp och upptäckte att det stod på 1800 ställen. Då blev jag undrade liksom, vilken bibel har jag läst tidigare? Det står 1800 ställen om hemmet. Men det visar sig då också att utav de här 1800 ställena så är kanske flertalet av de ställen är ju, det översätts ordet och syftar ordet på hus i bokstavlig mening. Och ett hus, vilket som helst, det är ju vanligt förekommande ord. Men nästan lika många gånger så syftar det på hushållet, alltså på människorna i huset, hemmet, den lilla gemenskapen. Och det heter oikos. Oikodomio, det är alltså ett ord som betyder bygga hus. Så byggnadssnickare och murare och vad det nu är för någonting som bygger hus, de oikodomio hus. Men också här används ordet i bildlig mening. Så oikodomio är bygga hushållet, bygga gemenskapen, stärka den utvidgade familjen, får man nog säga. Man kan nästan inte använda ordet familj i det här sammanhanget, för de hade inte kärnfamilj som vi har det. Utan, ja, det har ju inte vi heller nu för tiden, men man hade en öppen familj. Man hade ett öppet hushåll. Så det ingick flera människor i regel än bara det som vi kallar för kärnfamilj. Så var det ju i Sverige också för 100 år sedan. Men när den familjen byggs upp och när gemenskapen där byggs upp, då är det ordet oikodomio. Så församlingen byggs upp som ett hus. Och då ska ni titta på några bibelställen. Första Korintherbrevet 3. Och det här har jag tittat lite extra på när jag förberedde mig. Därför att bygga församling, det är en sån där sak som jag känner är väldigt viktig för oss. Församlingen i Värnamo. Församlingarna, det är en annan historia. Det ska vi inte ge oss in på här nu. Men församlingen i Värnamo. Då så står det så här i vers. Nu ska vi se här vad vi ska läsa. Första Korinthierbrevet 3 kapitel. Där står det 9 versen. Ni är en Guds byggnad. En Guds oikos. Och sen läser vi vidare i den 10 versen. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Så grunden är redan lagd. Alltså det som är Jesu person och det Jesus har gjort, det är grunden. Men den grunden kan tydligen byggas ut, så att säga. Läggas in av en byggmästare bland en skara människor. Det är ju det vi kallar för evangelisation. Att man lägger grunden. Och även när en människa kommer till tro, då plockas hon upp och ställs på grunden. Men i samma ögonblick så måste ju grunden läggas in i hennes hjärta, i hennes levande. Så det är ett både och här. Men det som är viktigt är att grunden redan är lagd. Så att det finns inte någon apostel eller någon präst eller pastor eller så som kan hitta på en ny grund. Eller lägga en grund efter eget tycke. Utan grunden finns redan där. Men vi kan lägga in den grund som redan finns. Eller kanske vi kan säga så här. Vi kan visa på den grund som redan är lagd. Så att människor upptäcker den grund som redan är lagd. Och i den meningen så kan vi medverka på olika sätt. Här står det då att var en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga, ja. Och sen står det i vers 12. Och det här tror jag ska läsa ända ner till vers 15. Därför att jag har alltid läst det här på ett individualistiskt sätt. Jag har läst de här verserna som så att jag tänker att Gud ska utföra sitt helgelseverk i mig. Och jag ska bygga mitt liv på grunden Jesus Kristus. Och då måste det hända olika saker i mitt liv. Vissa saker kommer att brännas upp och andra saker kommer att förädlas och det kommer att byggas upp någonting i mitt liv. Tills jag läste så sent som i eftermiddag, jag skäms nästan för att säga det. Men jag bara undrar, det här är nog inte individualistiskt tänkt. Ska ni se här. Det här handlar ju om en byggmästare, det handlar ju om Paulus och Apollos och hur de bygger människor, alltså det är ett kollektiv, det är människor, en församling som byggs. Om någon bygger på den grunden, alltså bygger församling på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Det kommer visa sig i den gemenskap som uppstår. Och den dagen, alltså yttersta dagen, domens dag, kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk, alltså församling, heligas gemenskap, bränns upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. Här handlar det alltså om hur vi bygger församling, hur vi bygger det heligas gemenskap. Och när jag tittar på sammanhanget så bekräftas det. Det här som jag berättar nu, det är alltså alldeles färsk uppenbarelse, så ni får pröva det och ta det för vad det är. Men innan så talas det ju om att de hade anseende till person, Apollos och Paulus och vad det nu är för olika medarbetare. För de bygger på olika sätt, och det är det som är sammanhanget. Och Paulus säger att ja, men det kan man se på det heligas gemenskap, hur man har byggt. Om det är Guds byggnad som uppstår, om det är Kristusgemenskapen som uppstår, om det är split i den eller inte, och hur det i sådana fall hanteras. Sen är det 16:e versen. Den har jag haft ljus för tidigare. För där står det: vet ni inte att ni är ett Guds tempel? Där är det pluralis, kollektivt. Här handlar det inte om mig. Att jag är ett Guds tempel och att Guds ande bor i mig. Utan det står att ni är ett Guds tempel. Ni, alltså flera stycken. Och Guds ande bor i er, eller som det också kan översättas till grekiska ordet, ibland er. För vi är ju så att säga byggstenarna som formar det här huset. Titta i första Petrusbrevet. Första Petrus, för det här är alltså ordet oikodomio som har lett oss till det här. Och i första Petrusbrevet används ordet oikodomio igen i andra kapitlet. Första Petrus 2, vers 4. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Levande stenen, det är hörnstenen som det talas om här. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Oikodomio till ett oikos. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer och så vidare. Ja, vi skulle kunna läsa vidare, men jag tror inte vi gör det, utan vi konstaterar bara i vers 5. Låt er själva byggas upp. Det är passivum, och det stämmer också med det som vi läste i första Korintierbrevet 3. Alltså det är Gud som ger växten, står där. Gud är den som har lagt grunden. Gud är den som bygger, men sedan använder Gud naturligtvis sina tjänare på olika sätt. Här står det passivum därför att det ska lyftas fram att det är Gud som bygger. Och vi låter honom bygga upp oss till ett andligt hus. Sen att han använder människor som redskap, det är en annan sak. Men det är viktigt, tror jag, att se att det är Gud. Jesus, han säger i Matteus 16, där vid Caesarea Filippi, till Simon Petrus: salig är du, Simon Barjonas, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Och du är Petrus, och på denna klippa skall jag, oikodomeo, min församling. Det är alltså Jesus som bygger sin församling. Men man kan också säga att han gör det genom oss. Vi lämnar varandra till tjänst. Det är vi som är Jesus här på jorden, Jesu kropp på jorden. Och vi har alla olika bidrag till det här bygget som han bygger. Men det är kollektivt. Och det var det som var min huvudpoäng där i första Korintierbrevet 3. Så om vi då går tillbaka till Apostlagärningarna 9, så kan vi läsa där igen då att församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev upp byggd, och den levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige andes tröst och förmaning. Det var alltså gudomlig verksamhet som ägde rum, och den gudomliga verksamheten ledde till den här friden och till att de levde i Guds fruktan och tro, och att det expanderade och att det växte. Så var det med det. Det är summariet. Och där tror jag vi får lämna församlingen i Jerusalem eller i Judeen, Galileen och Samarien, och vi lämnar Saulus som nu har, hör på att säga, förpassats upp till Tarsus där han ju också var född och växte upp. Och istället så kommer det ett helt annat avsnitt från och med vers 32. Därför från vers 32 så handlar det om Petrus, och här kommer vi nu att läsa om början på vad som troligtvis är hedna missionen. Jag säger troligtvis för det är inte alldeles solklart. Fast jag tror att det är hedningarna. Vi ska titta på det. Och det är från vers 32 och sen är det till och med kapitlet ut åtminstone. Och då läser vi där. Jag kan säga det förresten också, att det avsnittet från vers 32. Det kan man nämligen räkna ut här. Att Saulus i kapitel 9, han blev omvänd år 34 efter Kristus. Och då bygger jag den räkningen, som jag inte ska redogöra för helt och hållet här nu, men jag bygger den på att Jesus korsfästes och uppstod år 30. År 34, fyra år senare, så blir Saulus omvänd. Och om det sen är då så som vi också har antagit, att han kom till Jerusalem först tre år senare, då är det år 37. Och här i vers 32, när vi börjar läsa om Petrus, så kan vi hålla fast vid år 37. Men när vi kommer till kapitel 12, vers 1, då är vi framme vid år 42. Därför att där avrättas aposteln Jakob, och det var år 42. Så har ni ungefär tidsperspektivet klart för er. Alltså ska vi se vad som händer här nu då. Jag tror vi läser från vers 32 till och med 35 till att börja med. Petrus reste genom hela området och kom ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas som var lam och hade legat till sängs i 8 år. Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp, och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren. Ni vet hur det var med Filippus när vi läste om honom. Han var ju på predikoresa, kan man säga, i Samarien. Det står ju också när apostlarna återvände ifrån Samarien tillbaka till Jerusalem, att de predikade i många byar i Samarien. Men då var det ju därför att de var på flykt. Ja, apostlarna gjorde det därför att de hade varit där och förmedlat helig ande hos samarierna. Men sen gick de ju hem till Jerusalem igen. Här står inte heller att det var en predikoresa som Petrus var på. Istället så verkar det som att det är någon sorts inspektionsresa. Han gör visitation. Han reser genom hela området. Hela området här måste väl vara Judeen, Galileen och Samarien. Här reser han runt omkring. Och så kommer han till de heliga i Lydda, ser ni i vers 32. Det vill säga de kristna. Det fanns alltså kristen församling i Lydda. Det var de han besökte. Vi vet inte hur det blev en kristen församling där. Men av det här enkla versen så får man dra den slutsatsen att det måste ha funnits heliga i Lydda. Och titta också i vers 36. Nu har vi inte läst så långt, men ni kan titta där också. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita. Joppe har vi inte heller läst någonting om tidigare. Där fanns det också kristna lärjungar. Så det har nog skett en rejäl spridning på ett ganska tidigt stadium. Vi talar ju här nu om vi säger år 37, vi talar om 7 år. På 7 år så finns det alltså ganska många församlingar i Galileen, Judeen, Galileen och Samarien. Vers 38. Där står: då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där. Så han reser tydligen runt ibland spirande kristna församlingar. Ja, då går vi tillbaka till vers 32 då. Då kommer han till de heliga som bodde i Lydda och så ska han göra en inspektion. Och han ska väl undervisa och stärka lärjungarna där naturligtvis. Och då träffar han en man vid namn Eneas som var lam. Jag kanske ska säga det också att Lydda var ju en huvudort på den här tiden. Lydda hette på gamla testamentets språk Lod. Alltså det är flygplatsen utanför Tel Aviv vi talar om. Och Lod var ett gammal plats. Ni kan slå upp, ska ni få se första krönikeboken. Där är den omnämnd. Så ni ser, så står det här första krönikeboken 8:12. Ja, då hamnar vi i en släkttavla, ser jag. Det är Benjamins ättlingar som räknas upp där. Och när man kommer till 8:12 så står det om Elpals söner. Elpals söner var Eber, Misam och Semed. Han var den som byggde Ono och Lod med underlydande orter. Och Lod, jag tror till och med att flygplatsen heter Lod när jag tänker efter. Så det är inte bara den platsen utan heter Lod. Så den här staden ligger 4 mil nordväst om Jerusalem. Och år 145 före Kristus så fördes Lod ifrån Samarien till Judeen. Och att det skedde berodde med största sannolikhet på att det bodde mest judar i Lod. Inte så många samarier som det kanske har gjort tidigare. Så judarna lägger beslag på den här staden Lydda, Lod eller Lydda. Och den växer ut till en huvudort i Judeen. Och här finns då den här mannen Eneas. Vi behöver inte stanna vid och kommentera det här med miraklet och undret. För det kan vi inte göra varje gång, utan det har vi gjort några gånger ganska utförligt tidigare. Men berättelsen följer egentligen samma mönster. För i mönstret, kännetecknet för ett mirakel, det är för det första att situationen är helt hopplös. Han har varit lam i 8 år. Det står ju inte här att om man var helt lam eller inte, men det får man väl sluta sig till. Han har legat till sängs, står det, i 8 år. Så han var helt förlamad i 8 år. Ett hopplöst läge. Det andra är att när Petrus säger till honom att han ska bli helbrägdagjord, så blir han omedelbart helbrägdagjord. Det är inte så att det blir lite bättre över 15 förbönstillfällen utspridda på 3 år. Utan här är omedelbart så blir han helad. Och det tredje är ju resultatet. Nämligen att alla som bodde där såg honom och de omvände sig till Herren. Vilket är ett praktexempel på att det är den helige ande som har verkat. För annars börjar man inte tro på Jesus om inte den helige ande har verkat. För det är den helige andes verk. Att kalla, församla och upplysa, som det står i katekesen. Så de här 3 ingredienserna finns varje gång det är mirakel. Hopplös situation. Herren helar omedelbart. Och människor kommer till tro eller blir stor glädje i staden och så vidare. Och det här vill vi gärna ha mer av också här i Värnamo. Ja, sen så kommer ytterligare en sån här mirakelberättelse. Det är då vers 36. Ja, vi får nog läsa till och med 43 där. Det är ju resten här. Och vi läser den då. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita. Översatt heter det Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Men under de dagarna blev hon sjuk och dog. Och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, så skickade de två män till honom och bad: skynda dig och kom till oss. Petrus gick med dem. Och när han kom fram förde de upp honom till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade dem livklädnader och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sa: Tabitha, stå upp. Då öppnade hon ögonen, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig de heliga och änkorna, ställde henne där och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. Så det här sker alltså i Joppe, vers 36. Och Joppe ligger ute vid kusten. Det är ungefär 15 kilometer från Lydda till Joppe. Så det är ju inte några jätteavstånd. Och på Gamla testamentets tid så hette staden inte Joppe, utan den hette Jaffo. Och idag så heter den Jaffa. Så det är samma stad. Och Jaffo har vi i andra krönikeboken 2:16. Jag har två ställen där som jag faktiskt vill visa er. Andra krönikeboken 2:16. Där står det, ja, de ska skeppa, det är tempelbygget, ja, som förbereds, och de ska skeppa. De ska skeppa virke, är det väl, ifrån kungen i Tyrus. Och så kommer det till 16:e versen. Vi ska då hugga virke på Libanon så mycket du behöver och forsla det till dig på en flotte på havet till Jaffo. Därifrån må du själv låta föra det upp till Jerusalem. Jag vet inte om ni har tänkt på i vilket mer sammanhang Jaffo förekommer. Det förekommer Jona bok. Jona, han som hamnade i valfiskens buk. Det står om honom i första kapitlet. Herrens ord kom till Jona: stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den. Ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han for ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Så det här är en urgammal plats. Och här finns en urgammal hamn som användes mycket vid den här tiden. Den där platsen Joppe, den lydde förresten under den romerske ståthållaren som höll till i Caesarea, som ligger lite längre upp ute efter kusten. Det var i Caesarea som Pontius Pilatus höll till. Och det var där som Fenix höll till. Och Festus som vi läser om när vi kommer in i Apostlagärningarna 26 kapitel. Så det ska vi återkomma till. Ja, här har du samma sak då som de andra mirakelberättelserna. Här är hon inte bara hopplös sjuk, utan hon är ju faktiskt död. Och Lukas som var läkare, han beskriver det här väldigt precis. Sjuk, dog, tvättade henne, la henne på övervåningen. Normalt sett så skulle hon nog ha blivit begravd samma dag. Men det är möjligt att de la henne på övervåningen när de hade hört talas om Petrus. För de skickade ju bud efter honom. Om de hade någon förhoppning, det vet inte jag, men de borde ha begravt henne. Men istället så skickar de efter Petrus. Och så kommer de där två männen. De beger sig iväg och kommer till Petrus. Skynda dig och kom till oss, så säger han bara. Och Petrus gick med dem. Det står inte här någonting om vad som har hänt. Det verkar inte som att Petrus visste vad han var på väg mot. De kanske sa så här, hon är död. Då får du komma och uppväcka henne från de döda. Nej, det tror jag inte de har sagt. Då hade väl inte Petrus gått med. Ja, det får vi låta vara osagt. I alla fall så följer han med dem. Och så kommer han dit och så tar de upp honom på övervåningen. Vers 39. Och där måste ju situationen vara glasklar. Hon är död. Och här är änkor som kommer gråtande och visar livklädnader och mantlar som Dorcas har gjort. Och de kanske skickar efter för att han skulle hålla begravningen. Det är möjligt. Jag vet inte. Men nu ska vi läsa Markus 5. För det är relevant i sammanhanget. Markus 5, vers 35. Medan Jesus ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa: din dotter är död. Varför besvärar du mästaren längre? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren: var inte rädd, tro endast. Och han lät ingen följa med utom Petrus. Det är samma Petrus alltså. Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Där såg han en orolig skara människor som grät och klagade högt. Jesus gick in och sa till dem: varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. De hånskrattade åt honom. Men han drev ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar och gick in där barnet låg. Då var väl Petrus med där. Och han tog barnets hand och sa till henne: Talita kum. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Genast steg flickan upp och började gå omkring. Hon var 12 år och de blev utom sig av häpnad. Så Petrus har varit med om det här en gång tidigare. Oavsett vad han visste, oavsett hur han reagerade när han kom dit, så gör han på samma sätt. Han börjar med att köra ut dem ifrån övervåningen, för de gjorde ingen nytta där med sitt gråtande. Han blir ju ensam med Tabita, heter hon. Och han ber naturligtvis. Och någonstans, nu är jag tillbaka till apostlagärningarna, under bönen så måste han ha fått trons gåva. När han säger: Tabita, stå upp. Och Tabita, stå upp på arameiska, det är Tabita kum. Det är bara en enda bokstav som skiljer ifrån det som Jesus hade sagt några år tidigare. Så man ser en väldigt tydlig parallell. Inte Talita kum den här gången, men Tabita kum. Och det här har också gjort att man tänker sig som så att det Lukas vill lyfta fram med den här berättelsen, eller visa på eller stryka under, det är att Petrus verkligen är en apostel, alltså i ordets rätta mening. Alltså ett befullmäktigat ombud. Han representerar ingen annan än Jesus Kristus själv. Det är Jesus Kristus som verkar genom honom, som säger de här orden: Tabita kum. Och det finns ytterligare några tecken, förutom då själva berättelsen som ju, de här två berättelserna är ju så lika varandra. Men det andra som sker här, eller man får, om vi tittar på det som stod här innan med Eneas i vers 34. Petrus säger: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Så det är också det här apostoliska draget, att Petrus är bara redskapet, han är bara en mun. Det är Jesus Kristus som botar dig. Han säger inte: jag gör det här i Jesu namn eller i Jesu kraft eller någonting sånt, utan han säger: Jesus Kristus botar dig. Han är en kanal. Och det tredje, det är att själva frälsningen, den frälsning som Jesus förmedlade genom evangeliets ord, den frälsning som han betalade ett pris för på Golgata, det liv som han ger genom sitt ord, det kommer till synligt, det blir synligt också i de här två berättelserna. I vers 40 så säger nu ska vi se här, så står det att hon satte sig upp. Det måste väl vara det ordet där, så jag inte tar fel här nu. Jag har skrivit två verser, 34. Jo, just det. Det är 34 också. I vers 34 så säger han till Eneas, stig upp. Och i vers 40 så står det om Tabita att hon satte sig upp, att hon steg upp. Och det heter på grekiska anestetti. Samma ord, han skulle kunna använda andra ord också, men det är samma ord som används om Jesu uppståndelse från de döda. Så här finns alltså, här används det ordet som används när Jesus uppväcks från de döda, när Jesus står upp i frälsningens kraft. Det ordet används också här på båda ställena. Och det är knappast någon tillfällighet, utan här finns då den här nära kopplingen. Det är aposteln som förmedlar frälsningen, botandet, uppståndelsens kraft. Och det fjärde, som är också ett apostoliskt tecken då, är i vers 35, nämligen detta att de omvänder sig till Herren, att Herren själv, Jesus, Herren Jesus själv blir ärad. Och i vers 42 så står det att många kom till tro på Herren. Så här, det här har då, här står det ju inte i och för sig vad jag kan begripa att det är hedningar. Men det är början på någon sorts hed. Det kan mycket väl vara judar det här handlar om, va. Men det är början på, han öppnar dörren för hednamissionen genom det som står i vers 33. Det står nämligen att Petrus stannade en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. Och det är ju inte någon god sed precis hos en jude. Att stanna hos en garvare, alltså sån här som höll på med skinn och sånt. För det var ett orent yrke. De skulle man inte ha att göra med. Han har varit i kontakt med döda djur, den här. Och heliga judiska män kunde inte ha något umgänge med en sån. Redan det att gå in under i hans hus är dålig sed. Så skulle han inte ha gjort. Men att han gör det, det visar ju att han öppnar på en dörr mot det som ska bli hedna missionen. Och ni känner till det som kommer i 10:e kapitlet förmodligen. Det här med orena djur och som sänks ner i linneduken och så vidare. Så det här bildar en sorts övergång till det som ska komma senare. Den här garvaren Simon, han omnämns också i 10:e kapitlet vers 6. Vers 5 och 6. Det är då han, det är Cornelius uppe i Caesarea som skickar bud ner till några män till Joppe och skickar efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. Så Lukas lyfter ju fram det inte bara en gång utan två gånger. Och det kommer till 17:e versen. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus. Och nu ropade de och frågade dem om Simon som kallades Petrus. Vers 32. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han bor som gäst i garvaren Simons hus. Så det är inte någonting som Lukas har smygit med precis. Att det var garvaren Simons hus. Tvärtom skulle man kunna säga att han har lyft fram det. Betonat det kanske att ta i, men han har verkligen inte stuckit under stol med att han bodde hos garvaren Simon. Det är alltså en poäng med det i fortsättningen. Med tanke på den utveckling som sker inom missionen. Så har vi gjort kapitel 9 färdigt. Och nu har vi ett avsnitt framför oss som vi inte hinner gå igenom. Därför det avsnitt som vi har framför oss, det är det längsta sammanhängande berättelsen i hela apostlagärningarna. Det här med Cornelius hus. Det börjar i 10:e kapitlet, vers 1. Och det slutar inte förrän vi kommer till 11:e kapitlet, vers 18. För det där 11:e kapitlet så kommer just Petrus ner till apostlarna för att förklara sig. Och då kommer samma berättelse igen. Det finns exegeter, alltså bibeltolkare, som har menat att den här berättelsen med Cornelius, ja, den är ju inte så märkvärdig. Den är väldigt lång, men den är inte så märkvärdig. Det är bara en enkel omvändelseberättelse. Men jag är nog böjd att tro som många andra att det är inte alls bara en enkel omvändelseberättelse. Det här är hedna missionens genombrott. Cornelius var ju en hedning. Och här är den första hedningen som återberättas utförligt. Alltså, för här slås dörrarna upp för världsmissionen. Så det här är ett jätteviktigt kapitel. Och det är extra viktigt om vi tänker på att missionen från början, apostlagärningarnas början, den riktade sig ju till judar. Och man tänkte sig att hela Israel skulle bli frälst. Alla judar skulle komma till tro på Messias, Jesus som Messias, innan hedna missionen ens började. Det var därför så det blev så kaotiskt när de fick fly från Jerusalem, kom till Samarien. Och det är klart, de kunde inte vara tysta. De talade ju om vad de har varit med om. Och så spred sig evangeliet bland samarierna. Det var ju förskräckligt. Och också förmodligen bland grekisktalande judar och kanske också bland hedningar. Och på den vägen är det. Och Saulus, han blir ju som sagt hedningarnas apostel. Men här i 10:e och 11:e kapitlet så är det en utförlig berättelse som visar på att här godkänns. Här öppnas dörrarna, här godkänns det hela. Och den här berättelsen om synen, den syn som Petrus får, den återberättas 2 gånger. Och den syn som Cornelius får, den återberättas eller omnämns 4 gånger. Så 6 gånger berättas det om 2 syner i det här avsnittet. Det är naturligtvis för att det är jätteviktigt och principiellt väldigt viktigt. Men det är ju ingen idé att vi börjar på det nu, utan det får vi spara till nästa tisdag.
Du har lyssnat till Bibeltimman och bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över apostlärningarna, och det här var del 29. Vill du höra bibelförklaringen i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen här då i närradion på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Strax så kommer sändningen från Radio MF, då du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.